Jag skulle vilja passa på medan de sista sätter sig här och säga något förmildrande om mig själv. Jag säger som jag sa till Gud i bilen när jag åkte hit. Käre Gud, sa jag, du vet att jag är varken teolog eller förkunnare. Utan ni så funderar på, jag är tandtekniker. Detta är lite väsensskilt från min vardag, kan jag säga. Jag vill hämta en vers ur Hebreerbrevet 3 som grund för det jag ska försöka förmedla till er här idag. Men jag skulle vilja först säga någonting om Hebreerbrevets inledning. Det är en utsaga om Jesus som möter oss alldeles i början på Hebreerbrevet. Den utsagan, den har, och den, det som förmedlas om Jesus här, den har berört mig på ett personligt plan, kan jag säga. Och den har bidragit till att forma den bild av Jesus som jag har med mig. Det är säkert så för många här idag att vi har det särskilda bibelord, särskilda avsnitt, särskilda versar som har berört oss mer än andra och rört vid vårt innersta. Det är säkert så för er också. Och det är ju så, Hebreerbrevet som jag ska hålla mig i nu, det säger ju också att ordet i sig är både levande och verksamt. Och om det är så att vi umgås med ordet, så har det den verkan i oss att det blottlägger, står det, vårt hjärtas uppsåt och tankar. Så att vi umgås med Guds ord, speglar oss i Guds ord, arbetar med Guds ord, det rör inte bara vid vårt intellekt, utan det rör vid vårt innersta, vårt själsliv, vårt andliga liv rörs utav Guds ord, va? Jag skulle vilja läsa några verser då alldeles i början av Hebreerbrevet. Första kapitlet. De tre första verserna där. De som känner mig väl, de vet att jag återvänder ofta just till det här avsnittet i Bibeln. Och jag gör det en gång till nu, men bara för att lägga en liten grund. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, Jesus alltså, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Jesus är alltså den genom vilken Gud ger sig till känna för människan, för dig och för mig. Jesus är den genom vilket allting är skapat. Han är den som allting är avsett att tillhöra. Detta är vad Hebreerbrevet säger. Man kan säga också att han framstår som ett med den härlighet som är Guds kännetecken. Han ger uttryck för vad som är Guds sanna väsen. Han är den som allt vilar på. Han bär upp allt. Allt med kraften i sitt ord. Den här inledningen på Hebreerbrevet, det är bland det mäktigaste som finns, tycker jag, i Bibeln. Och om det är så att vi ärligt vill bilda oss en uppfattning om Jesus och skapa oss en bild, då kommer vi aldrig förbi det här. Detta måste vi ta till oss. Det är så kraftfullt så att antingen så får vi säga att det gäller inte, eller också får vi ta det till oss fullt ut, va? Jag tror att det är så för oss. att vi har tagit till oss just det här. Hebreerbrevet talar också i sin inledning om hur avgörande det är att vi, som det står, att vi rätt uppskattar en sån frälsning som Bibeln talar om. En frälsning som är uppenbarad och förkunnad av Jesus själv. Och som är förkunnad av de som har hört honom. Och som Gud själv har bekräftat genom att dela ut helig ande. Står det. Detta står i Hebreerbrevets inledning. Va? Vi varnas också för att av ondska eller trolöshet avfalla från Gud. Vi uppmanas att uppmuntra varann. Det är många som har uppmuntrat mig när jag gick upp här nu. Jag känner djup tacksamhet över det, kan jag säga. Men vi uppmanas att uppmuntra varandra varje dag för att ingen ska låta sig förledas av synden och förhärda sig. Vi behöver se på vårt förhållande till Gud med stort allvar. Det gör vi säkert, vi som är här idag. Men det trycker också Hebreerbrevet på. Livet med Gud, överlåtande åt Gud, är ingen lek. Det är allvar. Det är det allvarligaste, det är det viktigaste vi möter under hela vårt liv. Så är det detta, hur vi förhåller oss till Gud. Vad för beslut vi fattar när det gäller vårt förhållande till Gud. Det är allvarligt. Det är underbart, men det är också allvarligt. Och här talas också om det lidande som mötte Jesus. Det står att han fullkomnades genom sitt lidande. Där kan vi ha svårt kanske att blicka in i riktigt. Men det säger Hebreerbrevets inledning. Och säger också att det på något sätt skulle komma alla till godo att Jesus fick möta döden. Det är fortfarande själva inledningen på Hebreerbrevet här. Och det talas om människan som någon som ska föras till härlighet och ledas till frälsning. Det talas om att Gud uppenbarar sig som människa av kött och blod, som en av oss. Och hur han genom sin död skulle komma att göra djävulen maktlös, står det. Och det talas om befrielse från fruktan och slaveri. Det vet vi, va? Att Jesus befriar från fruktan och slaveri. Vi känner till det, va? Vi behöver påminna oss om det, men så är det. Så är det med Jesus. Mot bakgrund av det här, den här inledningen, så säger Hebreerbrevet i det tredje kapitlet, och det är den vers som jag vill stanna inför. Hebreerbrevet 3 och 1. Bröder och systrar, lägger vi till också, för det tycker jag man kan göra. Ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och överste prästen som vi bekänner oss till, Jesus. Bröder och systrar, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och överste prästen som vi bekänner oss till, Jesus. Jag tror att vi har det gemensamt, vi som har samlats här idag, att vi har uppfattat den här kallelsen. Vi har uppfattat, tror jag, att vi är kallade till himlen en gång. Jag tror att vi har förstått vad det är Gud har kallat oss till. Och jag tror att vi har det gemensamt att vi har sagt vårt ja till det här. Eller vad säger ni? Vi har upplevt kallelsen säkert på olika sätt. Vid olika tidpunkt i livet. Och vi har kallats ur olika förhållanden. För vi är alla väldigt olika. Men jag tror att det är så med oss. Att vi har det gemensamt. Vi har sagt vårt ja till kallelsen. Och är det så att det finns någon ibland oss som hemligt tvekar om det här. Eller som är osäker på sin ställning inför Gud. Så är det ju så underbart inrättat i Guds rike, att då kallar han dig nu. Så är det. Gud kallar oss. Jag tror också att vi alla har förstått att det är genom vårt överlåtande till Jesus som vi säger vårt ja till Guds kallelse. Hebreerbrevet talar om att vara delaktig i Kristus. Jag tror att det är en längtan hos oss alla att vi ska vara delaktiga i Kristus. Att han ska ha del i oss. Vi ska ha del i honom. Jag tror också att det är mycket som vi har gemensamt. Jag tror att det är så när vi betraktar oss själva. Vi upplever vår egen bristfällighet och litenhet. Vi förstår att en fungerande livsgemenskap med Gud måste vila på något annat än din och min förmåga. Jag tror att vi alla upplevt det. Men den här texten vi läst, den uppmanar oss att se på Jesus. Och Hebreerbrevet 12 uppmanar oss att ha blicken fäst vid Jesus på ett mycket djupare sätt. Trons upphovsman och fullkomnare. Men texten påminner oss också om en bekännelse som vi har. Vi har bekänt oss till Jesus som överste präst. Hebreerbrevet 4 uppmanar oss att hålla fast vid vår bekännelse. Jag var ju järv nog att ha som rubrik för det här vittnesbördet Hebreerbrevets Jesus, en evig överste präst. Och det skulle jag vilja stanna en stund inför. Det här kan vi betrakta som en inledning, bakgrund till mina funderingar här. Hebreerbrevet handlar ju mycket om ett gammalt och ett nytt förbund. Jag tror att det var så att Hebreerbrevet hade ett alldeles särskilt budskap till de som tog emot det först och till oss som läser idag. Det talas om ett skifte i Hebreerbrevet, en övergång från ett förbund till ett annat förbund, ett förhållande till ett helt annat förhållande. Jag tror att om det var Sven som var inne och läste Jeremia här förut, va? Det ska jag också göra. Dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Och Hebreerbrevet 8 säger att genom att tala om ett nytt förbund så har Gud gjort det förra föråldrat, och det som blir gammalt och föråldrat ska snart försvinna. Jag tror att vi har det klart för oss. Jag tror att vi är kanske lite bibelsprängda i olika grad kanske då. Men jag tror vi har det klart för oss att det finns ett gammalt förbund som är avslutat. Och det finns ett nytt förbund som gäller idag som är något helt annat. Men det finns likheter naturligtvis mellan det gamla förbundet och det nya förbundet. Båda förbunden har en central gestalt, skulle vi kunna säga. Och det är att det finns en överste präst i gamla förbundet och det finns en överste präst i det nya förbundet. De har ju lite gemensamma kännetecken, de här överste prästerna i gamla och nya förbundet. Det står så här i Hebreerbrevet 5:1. Varje överste präst utses bland människor, och det är människor han får till uppgift att företräda inför Gud. Och fortsätter i fjärde versen. Ingen tar sig denna värdighet. Han blir kallad av Gud. Och Hebreerbrevet 8. En överste präst tillsätts för att frambära offergåvor. Det finns gemensamma drag i den här överste prästerliga tjänsten i det gamla förbundet och i det nya förbundet. Det handlar om att genom att bära fram offer söka sona folkets synd. Det finns också särskiljande drag, och det är jätteintressant där. Jag har läst i Hebreerbrevet. Jag tycker att det har vuxit hela tiden för mig. Jag sa det till min fru. Jag beklagar mig lite att det blir bara större och större. Men jag ska ändå försöka. Det gamla förbundets överstepräst, han skulle ha en viss härstamning. Det var ett villkor. Han skulle höra till Levi stam. Den första i den här långa raden, det var ju Aaron. Och sen kom en lång rad efter honom av hans ättlingar som tjänar Gud som överste präster i det gamla förbundet. Och det, han har ju då kännetecken här, den gammaltestamentliga överste prästen. Det står om honom att han var själv behäftad med svaghet. När han bar fram, det står i Hebreerbrevet 5 och i början av, vi ska se här, 5 och 2, vi kan läsa det. Hebreerbrevet 5 och 2. Han kan ha fördrag med det okunniga och vilsegångna eftersom han själv är behäftad med svaghet och därför måste bära fram syndoffer lika mycket för sig själv som för folket. Han var tvungen alltså att offra inte bara för folket utan också för sin egen synd. Sen var det så också att de gamla testamentliga prästerna, de blev fler och fler. Det står lite drastiskt uttryckt att döden satte en gräns för deras tjänst. De dog ju och ersattes utan nya. Va? Sen finns det skillnader också när det gäller frukten av det offer som bar fram utav den gamla testamentliga överste prästen. Det står i, det kan vi läsa, det står i Hebreerbrevet 9. Kan vi läsa några rader där. 13. 9 och 13. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena yttre mening. Vi kan stanna där. Det var alltså frågan om en rening i yttre mening. Det var fast, och det vet vi att det vilade, Guds härlighet vilade över det gamla förbundet. Det vet vi som känner till gamla testamentet. Men ändå så var den rening som kom utav de gamla testamentliga överste prästerna. Det var en rening som gällde det yttre. Va? Det gick ju inte in riktigt på djupet i människan. Det renade inte människan så att hon på egen hand med full frimodighet kunde träda fram inför Gud. Utan det var en rening som en slags yttre rening kan vi säga. Det säger Hebreerbrevet. Det var också så att det blod som de bar in i helgedom. Det var så med det syndoffret det handlar om. Och det bars ju in då en gång om året. Så bars det in blod ut överste prästen in i det allra heligaste. Och så stänkte han med blodet där inne på det som fanns där inne, föremålen där inne. Och sen så gav Gud folket avlösning då för deras synder. Va? Men det blod som de bar in i helgedomen då, de gamla testamentliga, det var inte deras eget utan det var ju blod av bockar och tjurar. Va? Det finns naturligtvis jättemycket att säga om det här. Men vi ser att den som var centralgestalt i det gamla förbundet i prästtjänsten förmedlade inte någonting som var fullkomligt. Utan det var som Hebreerbrevet säger också, det var alltså avsett att gälla fram till tiden för en bättre ordning. Det var ju väntan på något annat. Va? Det var också så att i det här offrandet så låg det säger också i brevbrevet, det låg en årlig påminnelse om synderna. Så att det vilar alltså, fast Guds härlighet vilar över det gamla förbundet, så finns det en svaghet i det gamla förbundet som beror då på att det bärs upp av människor som är svaga, som är behäftade med fel och brister och som själva behöver uppleva rening från synd. Men det var alltså fram till tiden för en bättre ordning. Nu talar Hebreerbrevet jättemycket om Jesus som överstepräst. Det gör inte vi så mycket. Jag vet inte så här om jag funderar. Jag vet inte om jag har hört så många som har förkunnat om det. Det kanske ni har gjort. Men inte, vi talar nog inte så mycket om det. Hebreerbrevet 9 och 11. Men nu har Kristus trätt fram som överste präst för det goda som ska komma. Och om vi läser vidare i Hebreerbrevet så ser vi att här sägs att Jesus förmedlar ett bättre förbund. Ett överlägset förbund. Och det står att Jesus, han har ett prästämbete som är vida överlägset i jämförelse med det gamla förbundets präst. Det finns naturligtvis sånt som kännetecknar också Jesus, precis som det finns sånt som kännetecknar det gamla testamentliga överste prästen. I Hebreerbrevet är det 7 kapitlet. Det skildras någonting som jag stannar ofta inför det. Det är en utläggning om en gammaltestamentlig text som finns i Hebreerbrevet här. Och det handlar om Abrahams möte med en person som hette Melkisedek. Och det var Abraham som hade varit ute på ett befrielsekrig, kan man säga, och befriat sina släktingar och var på väg tillbaka när han möter en person som heter Melkisedek, som var kung och som var präst. Det finns ju, det vilar ett väldigt profetiskt djup över den här texten. Detta händer ju långt innan de levitiska prästerna har trätt fram. De finns ju inte än. Men där träder fram en som är präst och kung och som möter Abraham och som välsignar Abraham. Han bär ut bröd och vin och han välsignar Abraham. Och Abraham ger honom 10 av det byte som han har tagit utav de här som han har varit ute och krigat mot. Nu menar Hebreerbrevet att det vilar ett drag av evighet över den här Melkisedek. Han dyker upp utan något föregående. Och han på något sätt, han finns bara just i den skildringen. Och han dyker aldrig upp mer. Det står, jag tror att det står om, det står så här om hans dagar har ingen början, hans liv har inget slut. Va? Han har ingen far, ingen mor, inget stamträd. Och Hebreerbrevet då gör en utläggning om den här texten och menar att detta är alltså detta förebådar en präst av annat slag som så småningom ska träda fram. För det är ju Melkisedek, han är ju en präst då av annat slag. Och det som då kännetecknar honom menar Hebreerbrevet är det att han har det vilar något av evighet över honom. Jesus kallas ju inte som till sin överste prästliga tjänst på grund av någon härstamning, utan som Hebreerbrevet säger då, utan genom kraften i ett oförstörbart liv. Jesus har också, precis som Melkisedek då, menar Hebreerbrevet, själva evigheten som ett kännetecken. Och här skiljer sig Jesus i sin ställning som överste präst från de gamla testamentliga, därför att han är av evighet. Du är för evigt präst, står det här i Hebreerbrevet 5 och 6. Och det står i Hebreerbrevet 7, eftersom han, alltså Jesus, är till i evighet, behåller han för alltid sitt prästämbete. Det här kan ni fördjupa er i när ni kommer hem. Så kan ni gå till första Mosebok och läsa om det mötet mellan Abraham och Melkisedek. Men detta är ett av de kännetecken som Jesus har i sin överste prästliga tjänst eller i sin överste prästliga gärning. Han behöver ingen avlösning. Han finns kvar för alltid. Han är av evighet. Han är för evigt präst. Han byts inte ut. Han står alltid kvar. Han är en överste präst av annat slag. Och Hebreerbrevet fortsätter sin beskrivning av Jesus och hans, vad som vilar över honom. Han är en överste präst som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare. Detta, menar Hebreerbrevet, det är den överste präst som vi bekänner oss till. Vi bekänner oss till Jesus. Aposteln, överste prästen, Jesus, honom bekänner vi oss till. Han är evig, han är helig, han är oskyldig. Det förmedlas ju ändå en försoning då av det gamla förbundets överste präst, men det var ju en försoning som var försvagad, det konstaterar vi här, av att den vila på människor med mänskliga svagheter, mänskliga brister och människor med synd. Va? Men Hebreerbrevet menar, det är ingen som räknar hur många gånger jag säger det, Hebreerbrevet menar. Gör inte det. Jag kommer nog tillbaka till det. Hebreerbrevet menar. Att detta som vi ser, det gamla testamentliga, det är en skuggbild av något som ska komma senare. En avbild, det är någonting som ska fullbordas senare. Det gamla förbundet med sin centralgestalt, den gamla testamentliga översteprästen, han visar, han förbådar någonting. Det ska komma något annat så småningom. Va? Och vad som ska komma och vad som är själva kärnan då i Hebreerbrevets resonemang omkring Melkisedek, det är detta att det ska komma en annan präst av annat slag som ska bära fram ett annat offer, som ska gå in i en annan helgedom, som ska bära fram ett annat blod. Och en annan försoning, en försoning av annat slag, ska fullbordas. Detta är, tycker jag, lite utav kärnan i vad Hebreerbrevet talar om. En överste präst av annat slag, en försoning av annat slag, ett offer av annat slag, ett annat blod och en annan helgedom där blodet skulle bäras in. Det står i Hebreerbrevet 9 och 11 om Jesus, en bit in i versen där. Han, Jesus alltså, har gått genom det större och fullkomligare tält som inte är gjort av människohand, det vill säga inte tillhör denna världen, och med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Vi såg tidigare då att det gamla förbundets offer, det renade folket i yttre mening, men att det var någonting i väntan på någonting som skulle fullkomnas. Men Jesus, det försoningsverk han för med sig, det är ett renande av människans inre. Det är något annat. Det är en annan försoning. Det rör människans inre värld. När Jeremia profeterar om detta så säger han, och det tror jag att det läste någon Sven förut också, eller om det var Stig, Sven var det nog, jag ska lägga min lag i deras bröst och deras hjärtan ska jag skriva den. Det är alltså det som kommer genom Jesu försoning. Det är ett renande som rör människans inre. Det handlar inte om något yttre, utan det handlar om någonting som är i människans inre. Håller ni med om det, eller? Tycker ni att jag pressar texten? Då får ni säga det. Jag skulle vilja läsa den här bibelversen igen. Från Hebreerbrevet 3, den som jag börjar med. Bröder och systrar, ni heliga som har fått kallelsen till himlen, se därför på aposteln och överste prästen som vi bekänner oss till, Jesus. Inledningen till Hebreerbrevet, det sa vi också förut, där uppmanas vi att rätt uppskatta en sådan frälsning. Och då menar Hebreerbrevet att det är en frälsning som Jesus själv har förkunnat. Den har förkunnats vidare utav de som har hört honom och mött honom. Och den har bekräftats av Gud genom att han har delat ut helig ande. Och att rätt uppskatta en sådan frälsning, vad är det om inte just detta att bekänna sig till honom, som till Jesus, alltså som enda vägen till frälsning. Det tror jag. Jag tror att det är så. Att vi bekänner oss till honom som vår enda räddning från synden. Att vi bekänner oss till Jesus som vårt enda hopp. För det är han. Han är vårt enda hopp. I själva verket är det ju så. Även om vi vill leva fromt och gudfruktigt. I själva verket är det ju så. Att utan Jesus och hans försoningsverk så är vi räddningslöst förlorade allihopa. Och vi behöver påminna oss om det. Det stod talat om i början här också att genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ja, det är oss det handlar om bland annat. Det skulle komma oss, vi som är samlade här på Hjälmared idag. Det skulle komma oss till godo på något sätt. Att Jesus fick möta döden. Det var för vår skull som han gjorde det. Det skulle komma oss till godo. Det står talat om några Abrahams ättlingar här. Det står i Hebreerbrevet 2 och 16. Så står det talat om Abrahams ättlingar. Och det är inte frågan om Abrahams, de som hans kötsliga avkomlingar. Utan det är ju de som tror på Gud som Abraham. Det är de man tar sig an. Och vilka är det? Ja, det är vi som tror. Jesus har tagit sig an oss. Det känns ganska skönt tycker jag. Han tar sig an oss. Vad gjorde han då, Jesus, som vi bekänner oss till? Om vi bekänner oss. Om det är så att vi gör som Hebreerbrevet säger här, att vi bekänner oss till aposteln och överste prästen, att vi bekänner oss till överste prästen Jesus. Vad gjorde han, kan vi fråga oss, han som vi bekänner oss till? Nu ska vi läsa några bibelställen här som i slutet här. Det står så här i Hebreerbrevet 10 och 12. Där ska vi smaka på lite det här bibelstället. Jesus frambar ett enda syndoffer för alla tider. Ett enda syndoffer för alla tider. Han var en annan. Han var överste präst av ett annat slag. Det bar sig inte fram det ena offret efter andra år efter år. Ett offer. För alla tider. Det gjorde han. Det gjorde Jesus. Det är honom som du och jag vill bekänna oss till. Vi kan fundera ibland och vi kan fråga oss vad Jesus förmår. Jag vet att vi har den uppfattningen om honom, och det har Bibeln också, att han har all makt i himlen och på jorden. Men vad förmår han? Vad säger Hebreerbrevet att han förmår? Vi tittar i Hebreerbrevet 7. Vi ska smaka på det också. Hebreerbrevet 7 och 25. Vad kan han? Vad förmår han? Jo, så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem. Honom är det som vi bekänner oss till, Jesus. Detta är vad han förmår. Det här kan vi, detta håller att stå på, tror jag. Han förmådde mer än prästerna i det gamla förbundet. Han var en präst av annat slag. Det var ett offer av annat slag. Det var ett blod av annat slag. Han behöver ingen avlösning. Han finns alltid kvar. Och han kan nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom. Om det nu är så att vi vill ha med honom att göra och vi lyder honom, vad för det med sig? Ja, Hebreerbrevet 5. 5 och 9. Och detta står ju, här står det talat om hur, ja, vi kan läsa från vers 7. Så står det så här om Jesus: under sitt liv på jorden, Hebreerbrevet 5 och 7, uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning. Detta håller att bygga sitt kristna liv på. Det gör det. Det är själva grunden för det kristna livet. Det har vi förstått under dagen här när vi har lyssnat. Det handlar om vad Jesus har gjort. Han vill i sin prästerliga tjänst, om vi får säga så. Det låter högtidigt, men så är det ju. Han vill förmedla någonting särskilt genom detta nya förbund till oss. Och det säger Hebreerbrevet 7 att han vill förmedla något bättre än då vad som förmedlas genom det gamla förbundet. Nämligen ett hopp som närmar oss till Gud. Jag har funderat över vad det är att ha en fungerande livsgemenskap med Gud. Vad man bygger, vad som är själva grunden för en fungerande gemenskap med Gud. Där vi inte ständigt behöver brottas med vår egen svaghet, där vi inte ständigt behöver brottas med vår egen brist och tillkortakommande. Men det måste, tycker jag, men jag har förstått utav Guds ord, och där har du säkert också dragit den slutsatsen, det måste finnas ett sätt att leva i en fungerande livsgemenskap med Gud. Det måste finnas en sån väg att gå. Och den fulla gemenskapen med Gud, och det tror jag, det, jag vill uppleva det, och jag tror att du vill uppleva det. Det vilar på detta, tror jag, som vi har bland annat då stannat inför nu. Det är vår bekännelse till aposteln och överste prästen Jesus. Jesus som var en präst av annat slag. Av ett alldeles särskilt slag, en evig överste präst. En som alltid finns. Som bar fram inte ett vanligt offer utan ett offer av annat slag, ett fullkomligt offer som vann en försoning som inte behöver förnyas med jämna mellanrum utan som gäller för alltid. Och han, Jesus, som då är på något sätt är vår företrädare, han finns alltid kvar. Han byts inte ut. Hebreerbrevet liksom utropar: du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek. Nu är det så här. Jag ska be min fru som sitter här, som jag gillar jättemycket, att hon ska sjunga sång. Så ska vi fira nattvard tillsammans. Vi ska göra det under bön. Och så här, det är en tanke som kom för mig för en tid sedan, att de här offren som vi har stannat inför en stund här, de som bars fram, syndoffret som bars fram en gång om året, i det, säger Hebreerbrevet, så låg det en årlig påminnelse om synderna. Men i den här måltiden som vi ska stanna inför en stund, så ligger det en ständig påminnelse om försoningen. Istället för en påminnelse om synden, så får vi ständigt påminna oss genom att vi firar den här måltiden om denna förunderliga försoning som Gud har vunnit åt oss genom Jesus Kristus.